Om man vill ta tid med Gud i avskildhet, då tror jag det finns flera problem som man kan drabbas av. Och det första problemet, det handlar mycket om en själv. Ibland så kan det vara så att vi tänker att tystnad och tid med Gud och avskildhet, det är ineffektivt. Jag vet inte om ni känner igen det. Man känner sig lat när man kunde gjort något annat viktigare. Det här är en fälla att gå i. Att man tänker att nej, jag ska inte ta den tiden i tystnad. För det gagnar inte det jag ska göra. Det andra problemet, och det tror jag flera av också har upptäckt, att så fort man börjar ta tid med Gud så börjar det brusa runt omkring en. Dels tankarna börjar snurra så här. Man bara, jag måste ju göra det här också. Och sen kommer alla grejer upp. Och sen så är det någon som ringer eftersom det var. Eller någon som hör av sig eller så. Eller det kommer massor med ljud som man störs av. Visst är det märkligt? Känner ni igen det där när ni ska ta tid med Gud? Ni upplever det där? Och det tredje, som kanske är det svåraste. Hur i hela världen ska man kunna få tid med Gud när man lever ett liv som bara snurrar fortare och fortare och fortare och fortare, och det blir stressigare och stressigare? Det är svårt. Men då tänker jag så här, hur gjorde Jesus? Låt oss gå till Markus. Står där, det står på tavlan där, Markus kapitel 1, vers 22. Och Jesus är ju vår Herre och förebild. Och jag tänker att om han gjorde så här, så kan det i alla fall inte vara så dåligt. Så, från vers 21 ska jag läsa. Jesus är i Kapernaums synagoga. Jesus och lärjungarna kom till Kapernaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Folket häpnade över hans lära, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Och se, i deras synagoga fanns nu en man som hade en oren ande, och han skrek: vad har ni med mig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är Guds helige. Men Jesus sa strängt till anden: tig, och far ut ur honom. Den orena anden ryckte i mannen och skrek och får ut ur honom. Vi går till vers 29. Vi får läsa vidare där. Så snart de har kommit ut i synagogan gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber. Och de talade genast med Jesus om henne. Han gick fram, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne, och hon betjänade dem. På kvällen när solen hade gått ner förde man till honom alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika slags sjukdomar, och han drev ut många onda andar och tillät dem inte att tala eftersom de visste vem han var. Och sen i vers 35. Tidigt på morgonen, medan det ändå var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där. Alltså, Jesus här, han har, om jag ska säga, kanske de häftigaste väckelsemötena man har haft. Det händer hur mycket grejer som helst. Och människor blir upprättade, människor blir helade. Men Jesus, även Jesus behövde tid efter detta för att ta sin plats till en enslig plats och be. Och för mig är det tydligt. Jesus visar med sitt exempel här att han behövde detta för att fortsätta att kunna verka, för att kunna ge vidare det han hade fått och skulle ge ut. Nu tänker jag så här, om vi ska spendera tid med Gud. Jag vet inte för dig, men vi kanske inte ska spendera hela dagen med Gud. Ibland kanske det räcker med 5 minuter. Vi kanske ska börja med 5 minuter om man har svårt att få ihop tiden. Du skulle kunna ställa klockan, sätta den på 5 minuter. Sen kan det vara så att det kanske inte alltid är möjligt att lägga till tid med Gud i livet när det är så mycket att göra. Då kanske man får dra bort någonting istället. Man kan kanske strunta i Instagram en någon minut eller stänga av tvn före sporten. Jag vet inte om Sportnytt går längre förresten. Men exempel på vad man skulle kunna göra. Det kan också vara så att det finns tider på dagen då det är lättare att spendera tid med Gud. Det kan vara på morgonen före frukost, eller det kan vara på kvällen när man ska gå och lägga sig, när det lugnar ner sig. Eller på lunchen om du kan ha möjlighet att ta en lunchpromenad och spendera tid med Gud. Men som sagt, eftersom vi lever stressade liv kanske vi faktiskt behöver dra bort saker från våra liv istället för att lägga till ännu mer, tror jag. Och är det så att du har anteckningsbok med dig, jag vill att du ska skriva ner 3 punkter från den här predikan bara. Det räcker med 3, om du 3 rader. Och den första raden, första punkten vill jag att du ska skriva ner är att för att ge ut behöver du tid med Jesus. Första punkten. För att ge ut behöver du tid med Jesus. Och bönen för det här är att Gud, låt mig hitta tillfällen, hitta tid med dig i avskildhet. Låt mig prioritera rätt. De senaste åren så har det i sån här så kallad management-litteratur varit väldigt inne med begreppet vanor och goda vanor. Och det är rätt bra att vi också, vi hänger på lite där i våra kyrka och pratar goda vanor. Och just vanor har varit en punkt som många har jobbat med i personlig effektivitet där. Och det finns flera böcker, både på svenska och engelska, som har dykt upp senaste åren som har faktiskt blivit miljonsäljare kopplat till det här. Och jag läste en bok redan så tidigt som 2012-13. Den kom där någonstans av en som heter Charles Duhigg, Vanans makt. Charles Duhiggs Vanans makt. Och det är egentligen en ganska generell bok om hur goda vanor skulle kunna påverka oss. Kanske inte så direkt vägledning. Men den är ganska känd och den finns på biblioteket om de vill läsa den. Men den är utlånad, har jag sett. Det finns ett antal ex, men den är utlånad just nu. Däremot så kom den här boken, den har jag här. Den här kom 2018. James Clears bok Atomic Habits. Finns på svensk översättning och heter inte lika roligt 1%-metoden. Men jag tycker Atomic Habits är mycket bättre namn. Den här har varit en revolution i managementlitteratur för att den jobbar mycket med hur vi ska få vanor att funka i vardagen för att faktiskt få, alltså så här, små vanor för att få oss att påverka oss och bli bättre. Och den här boken tycker jag är riktigt bra. Och om du skulle läsa någon bok som inte är kristen så att säga om managementlitteratur så är den här definitivt på topplistan. Jag har också kollat om den finns och på biblioteket i Östergötland via Götebiblioteken, och det gör den. Det finns 15 ex av den här. Jag tror 10 på svenska och 5 på engelska. Men alla är utlånade. Så är det. Men det finns flera saker i de här böckerna som är väldigt relevanta för oss. Och en som egentligen är ganska självklar, men som böckerna oftast börjar med. Att om man vill ha en förändring i sitt liv, då ska man inte fokusera så mycket på målet utan snarare på vanorna som resulterar målet. Istället för att fokusera stenhårt på målet så är det viktigt att vi sätter upp system med små rutiner som ska bli så naturliga att de faktiskt blir vanor. Och vanor i det här fallet är saker man gör i vardagen som man egentligen inte tänker på att man gör. Vad menar jag då med det? Låt mig exemplifiera. Vi kan ta exemplet att bygga muskler. Det är säkert någon som tycker att det är coolt. Om jag sätter upp ett mål att jag ska vara med på någon bodybuilding-mässa eller någonting. Jag tror inte att det blir så om du bara sätter upp ett mål. Nej, utan det är faktiskt det som är det viktiga, att du får vanor i vardagen som gör att du tränar. Du gör det på rätt sätt. Du gör det varje dag. Observera. Men du måste också vila, det är lika viktigt det. Det kan vara så att du kanske vissa dagar måste vila. Du måste äta rätt saker. Du måste sova ordentligt. Och det är faktiskt inte en gång som ger resultatet. Och det är inte heller första dagen som ger resultatet. Utan det är alla dagar tillsammans som är lika viktiga. Ganska självklart egentligen. Men jag vet inte hur många gånger jag har gjort det i alla fall. Jag har satt upp nyårslöften och sen så har jag satt upp det. Och sen kommer jag tillbaka ett år senare och ser att oj, det här har jag inte jobbat med. Man kan tänka lika som med bibelläsning. Om man till exempel väljer att man vill läsa Bibeln, då kanske man ska lägga fram Bibeln på något bord eller nattduksbord eller köksbord eller vardagsrumsbord, så man ser Bibeln ofta och kan plocka upp och läsa ur den. Sådana här böcker tycker jag är bra, jättespännande, men de är inte heltäckande eftersom de missar en sak, och de tar faktiskt inte hänsyn till Gud. Och utifrån ett kristet liv så måste goda vanor också motsvara syftet med Guds vilja för oss. Och så vi har ju inte bara skapats för goda vanor, utan också vi skapats för att uppfylla dem. Och vanornas syfte måste därför sluta med eller resultera i att vi uppnår Guds kallelse i våra liv. Jag säger igen. Vanornas syfte, de måste resultera i att vi uppnår Guds kallelse i våra liv. Så om du ska skriva någonting om punkt nummer 2, så tycker jag att du ska skriva att goda vanor hjälper oss att uppnå Guds kallelse i våra liv. Här hade jag tänkt och jag pratade med Lotta i torsdags lite och sa att jag skulle prata om den fyrhövdade människokallelsen, men jag hoppar den idag. Du undrar om det var fyra huvuden på en drake, tyckte jag var rätt kul. Så jag tar bort den, tar vi någon annan gång i något bibelstudium eller någonting. Okej, när du nu spenderar tid med Gud, vad ska du då göra eller hur ska man då göra? Ja, för det första tycker jag, man ska inte bara prata med Gud. Man ska också lyssna på honom. Det är någon som sa någon gång att anledningen till att vi har två öron men bara en mun, det är att vi ska lyssna mer än vi pratar. Likaså, när du försöker lyssna på Gud, ta gärna och läs Bibeln eller lyssna på Bibeln, för Gud talar också genom Bibeln. Så läs och lyssna. Lyssna på Gud i stillheten. Och öppna dig för hans heliga ande, så ska han leda dig. Och nu tänkte jag skulle läsa från Johannes 7:38. Det bibelordet som Ingmar redan har läst. Och det står så här. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Och sen om vi går till Jesaja 58:11. Jesaja 58:11, så kan vi också komplettera det bibelordet med: och Herren ska leda dig beständigt, han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp, och du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Går du med Herren och är fylld av hans heliga ande, så finns det mycket att hämta inom oss. Och ett tydligt hjälpmedel och en disciplin för att utröna Guds vilja och följa upp vad han säger till dig, det är att föra en andlig journal. Någon form av andlig dagbok. Många kristna under århundraden har som en del av sin andliga utveckling haft någon form av journal och använt sig av detta för att lyssna på Gud. Alltså då skriva ner vad Gud säger, utveckla relationen och sett hur man förändras över tid. Och när vi ger Gud utrymme i våra liv kan en andlig dagbok vara en hjälp att skriva ner det han säger till oss och att vi utvecklas i det. Ett enkelt skrivblock går jättebra, en app på telefonen går lika bra också, en dator om du känner det. Skriv det du uppfattar som tilltal från Gud. Beskriv de saker och processer som händer och som du står i. Böner du ber. Bibeltexter som du lever med och talar till dig. Och precis som en vanlig dagbok så är det någonting mellan dig och Gud. Och egentligen inte med någon annan. Och journalen också, dagboken, blir ett sätt för avskildhet att ta tid med honom. Och dina ord du skriver ner, de blir ett direkt samtal med Gud. Och dagboken blir ett verktyg som hjälper dig, oss, att lyssna på den där stilla rösten. Och den hjälper oss också att förstå och pröva. Och sen om vi får rutin i att skriva dagbok, andlig dagbok, så kan vi också med tiden följa upp hur Gud påverkar, hur Gud talar till oss, hur Gud påverkar oss och hur vi förändras. Så mitt tips är att du regelbundet skapar utrymme, avsätter tid och då också då för bön, bibelläsning, reflektion och i det här fallet också andlig dagbok. Ja, hur ska man då skriva en andlig dagbok? Nu är det ett exempel här. Jag har med mig ett skrivblock. Nu är det tomt. Man kan tänka sig så här att man på börja skriva dag för dag eller någon form av journal. Man kan skriva, prata om människor man mött, saker man har gjort, känslor och intryck, saker som Gud har sagt, profetiska tilltal, bibelord, drömmar. Ja. Jag tror att man ska kan anteckna insikter som kommer när man läser Bibeln och så vidare och så vidare. Och sen böneämnen och tacksägelseämnen kan man skriva på andra sidan. Så här kan man skriva ner sina böneämnen och tacksägelseämnen. Så kan man följa det och sen så skriver man ner det som händer här i andlig dagbok. Och sen när man är riktigt, riktigt på, sen när man här möts i mitten, så är det dags att byta anteckningsbok. Det är så här att Bibeln är ju inte jättefull av exempel på andlig dagbok. Om vi säger så då. Och det beror på att de hade inte så mycket papper på den tiden. Och de hade inte dator eller telefon heller. Men det finns faktiskt några spännande undantag i Bibeln som man skulle kunna se som någon form av andlig bokföring. Till exempel Uppenbarelseboken. Där har Johannes skrivit ner synen som han fick från Jesus. Daniel likaså i Daniels bok i slutet där. Läser med Apostlagärningarna. Det är Lukas som har skrivit den. Så finns det tendenser till andlig dagbok när Lukas själv dyker upp i apostlärningarna när han är med på någon av Paulus missionsresor. Så. Men kanske tydligast andlig dagbok i Bibeln har vi har ett gäng profeter. Och då tänker ni så här, de där läser jag inte så ofta. Nej, så är det nog med oss alla. Jeremia, där har vi en typisk andlig dagbok. Kan man följa vad Gud säger till honom, vad han gör och vad det får för resultat. Och lika så vad det är som inte går så bra. Men det beror framförallt på att människor inte gör som Gud säger. Hesekiel, också en bibelord som man inte hör så, ett bibelbok som inte hör så mycket i kyrkan, har ungefär samma innehåll. Gud talar till Hesekiel, Gud gör och det händer det här och det här, och han beskriver sina andliga upplevelser. Till exempel hur Gud tar honom i håret och drar honom till Babylon till exempel. Det är märkliga berättelser. Men jag tänker det är en god inspiration till oss om vi vill se hur en andlig dagbok skulle kunna vara. En annan intressant andlig dagbok som dessutom finns att låna på, den finns att låna på biblioteket. Och köpa i bokhandeln. Det är den andliga dagbok som den svenska FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld skrev. Ni vet säkert de flesta av en Dag Hammarskjöld var. Men om ni inte vet det så var han FNs generalsekreterare på 50- och 60-talet. Men han omkom i en flygkrasch över dåtida Nordrhodesia 1961. Troligen vart planet nedskjutet, om jag har förstått det rätt. Men när man gick igenom hans kvarlevor, då hittade man en andlig dagbok som man sedan kom att publicera den. Den heter Vägmärken. Och Vägmärken är då en, alltså det är de stenrösen som finns för som markerar en vandrares väg. Och hela den dagboken handlar om Dag Hammarskjölds brottningskamp med Gud. Det handlar om hans livskallelse och hur han i sitt arbete som generalsekreterare tog sin styrka i den relationen. Och Dag Hammarskjölds mest kända citat i boken är: den längsta resan är resan inåt. Gud hade kallat Dag Hammarskjöld att sätta sig som högsta ledare för FN för att bringa fred mellan länder och mellan människor. Och han visste det. Och han visste också, för att lyckas med det uppdraget så var han mer eller mindre tvungen. Han var tvungen att vända sig inåt till det levande vattnet. Så han kom i samklang med den outgrundliga som gett honom den där kallelsen. Och den resan för honom inåt, han var betydligt längre än resorna till FNs högkvarter i New York. Okej, tillbaka till din dagbok då. När vi skriver ner vad vi är med om och hur Gud talar, så blir det här ett sätt för oss att påminna om vad Gud gör i oss och vad han gör genom oss. Och gå gärna tillbaka och läs igenom det ibland för att se hur Gud arbetar med dig. Gud talar till dig när du skriver. Okej, jag vill att ni skriver ner en tredje punkt då, sammanfattning. Tredje punkt. Och att andlig dagbok hjälper mig att lyssna på Gud och förstå hans röst. Andlig dagbok hjälper mig att lyssna på Gud och förstå hans röst. Låt oss be tillsammans. Tack, kära Jesus, för att vi har möjligheten att vara i kontakt med dig. Och jag ber att vi ska få se oss leva närmare dig i vår vardag. Att du då talar till oss och vi vill leva närmare dig och förändras i din närhet. Vi behöver dig, Jesus, för att kunna fullfölja vårt kall. Vi behöver din heliga ande för att du ska tala till oss och visa på vad är din väg. Låt oss kunna ta den tiden i avskildhet för ditt skull och för det du har lagt på oss. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.